Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 30. Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör.
Jag heter Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Idag ska vi prata om ett prisbelönt sätt att leda. Men också om hur man kan vara hållbar i sitt ledarskap. Vi har Hanna Bjärgård från polisen i studion. Men först en tillbakablick.
Ja, för förra gången då pratade vi om feedback. Och att det gäller att både säga rätt saker, men man måste även säga dem vid rätt tillfälle.
Ja, och att det inte finns en färdig mall att följa, utan man måste göra det både situations- och personanpassat. Däremot ska man tänka på att feedback ska vara konkret. Och att man ska bedöma helst det en person gör och inte det den är. För då uppmuntrar man till utveckling.
Mm. Och apropå vara konkret, det var ju ett tag sedan vi pratade om fysisk aktivitet i podden. Och faktiskt, jag tror att det var ungefär ett år sedan som vi hade vår sitless-kampanj, ja. Hashtaggen sitless. Men det kommer snart ett avsnitt om det igen, för det är alltid relevant.
Och då kanske vi väcker kampanjen till liv.
Det tycker jag, absolut. Mm. Men vi kan berätta lite om vad vår partner Skandia gör för att bryta stillasittandet.
Mm, just det. För chefer som vill sänka sjukskrivningstalen så finns det en mäktig fiende. Den heter stolen, kontorstolen. Och vid sidan av den så sitter vi mycket i tv-soffan, i bilen. Och sitter man still vid sitt skrivbord 8 timmar om dagen så vägs det inte upp av ett gympass på lunchen eller ett löppass efter jobbet.
Nej, och förutom att många av oss jobbar framför en skärm så har det blivit så att vi roar oss ju också framför en skärm. Vi kanske tittar på film, vi chattar med varandra och så vidare. Och så just det här att vi sitter i våra bilar och inte bara det i kollektivtrafiken också. Om man använder det så sitter man ju ofta. Och snitttiden, och jag tycker det här är helt galet, men snitttiden för vuxna svenskar att sitta, alltså 9-10 timmar per dag, och det är... Alltså det är helt enormt, för vi får lägga på att man ska ju sova också, så att man är kvar liksom.
Ja, och det tråkiga är att vi inte riktigt väljer det tycker jag, det är mer strukturerna som är sådana. Och hur som helst så forskning visar då att då tappar vi alla de här hälsoeffekterna vi får om vi tränar eller ja, så. Och det här kommer man alltså inte åt med någon friskvårdstimme, vi behöver göra något mer radikalt. Det handlar om liksom bulken av de timmar vi jobbar. Mm. Och här kan det verkligen vara fiffigt med en gemensam insats på arbetsplatsen. Strategisk och hållbar som vi brukar säga.
Ja, och här behöver man kanske inte byta om, utan det är vardagsrörelsen som är grejen då. Snarare än en målinriktad träning om man tittar just på att få hälsoeffekter. Och där har vi pratat flera gånger om här i podden. Och Skandia, de jobbar förebyggande för friskare arbetsplatser. Och en del av det som de gör, det är en hälsoapp som heter Virgin Pulse, som jag förstår så är den ganska ny. Och den hjälper till att uppmuntra till sånt som att röra på sig lite mer, äta lite schysstare, kanske lägga sig lite tidigare, eller ta trappan lite oftare. Så små förändringar som gör stor skillnad. Och den här appen finns för Skandias företagskunder. Och är ni över 100 anställda så har man tillgång till den. Och du kan läsa mer på skandia.se/friskaremedarbetare.
Mm. Och nu ska vi prata med Hanna Bjärgård. Och jag ska be dig, Annie, läsa upp en motivering till varför Hanna fick kungens stipendium för ungt ledarskap.
Mm. Kompassrosen heter den. Och det står att för att hon modigt drivit fram ett nytt ledarskap med delaktighet och ansvarstagande inom sin polisenhet. Så hon lett till tydligare värderingar, större öppenhet mot allmänheten och ökad förståelse för olikheten. Olikheter. Välkommen Hanna.
Mm, tack.
Så du är alltså chef inom polisen?
Ja, det stämmer. Idag är jag lokal polisområdeschef i Skärholmen i Stockholm.
Vill du berätta lite om din bana fram till där du är idag?
Ja, men det kan jag göra. Alltså jag började ju som polis. Jag jobbade som polis i yttre tjänst. Och gjorde det några år. Sen så blev jag yttre befäl, heter det.
Får jag fråga vad det här med yttre betyder?
Att man är yttre arbetsledare, att man leder liksom polispersonal i yttre tjänst. Och då är benämningen yttre befäl.
Att man är ute på gatan.
Ja, precis. Mm. Och arbetsleder. Man leder också polisoperativa insatser när det blir... när det händer saker som kräver liksom samordning och att det är någon som är tydligt liksom utsedd som chef över det. Och då hade jag även ett arbetslag som jag var chef över.
Hur
som
vi
jobbade tillsammans. Vi var två chefer, vi var 30 medarbetare ungefär. Och vi jobbade skift då ute. Sen 2011 så blev jag chef för det som vi kallade då i den gamla organisationen för ingripande verksamheten. Och det var ingripande verksamheten här i Stockholm på Norrmalm. Så var jag chef över ytterbefälen då. Och det var en enhet med ungefär 120 anställda och 12 underställda chefer då.
Och sen, var det gå upp i antal sådär ganska rejält?
Jo, men det var, alltså, det är klart att det var en utmaning. Men jag var också, jag hade ju varit ett befäl på den arbetsplatsen, så att jag blev ju liksom chef över mina tidigare chefskollegor. Och det i sig kan också vara en utmaning. Men ändå var jag ganska hemma i miljön och i verksamheten. Så att det var ju en trygghet. Och sen 2015 så omorganiserade vi oss och inom polisen, och det innebar att alla chefer fick söka om sina tjänster. Och då försvann den tjänsten jag hade och jag sökte en tjänst som lokalpolisområdeschef och fick det.
Och vad är skillnaden för oss som inte är hemma i polisterminologin?
Alltså skillnad med den tjänsten jag hade och den jag har idag, så är det, då hade jag ju egentligen bara personal i yttre tjänst. Det var ren ingripande verksamhet, och med det innebär, eller menar man att det är de poliserna som åker när man ringer 112. Mm. Så kommer det utryckningspatruller och sådär. Lokalpolisområdesuppdraget är mycket bredare än så. Där ska vi både jobba självklart ingripande, komma när folk ringer 112. Men vi ska också jobba brottsförebyggande. Vi har även personal som jobbar med polisutredningar, som utreder brott. Och även innefattar receptionsverksamhet, service, både extern och intern service. Så det är lite bredare uppdrag, mer mångfacetterat. Så.
Och det bygger mer på, vad ska jag säga, det kanske är vardagligt att det sker ingripanden också, men jag tänker det här att bygga relationer med människor som bor i området.
Ja, och det är ju en del av våran den nya organisationen också, att vi vill verka närmare medborgarna och bygga mer relationer med andra i samhället som också kan bidra till en positiv samhällsutveckling och ta input från lokalsamhället i en större utsträckning.
Mm. Så att, hur kom det sig att du blev polis?
Jag tror att jag ville ha någonting som var väldigt konkret. Jag vet att när man liksom skulle välja inriktning efter sådär gymnasiet och sådär, och man hade pluggat lite grann på universitetet, och så kände jag att för mig var det viktigt att det var någonting som var konkret. Och det kanske låter sådär klyschigt, men jag har ett starkt liksom behov av att jobba med människor. Alltså att ha att göra med människor, det var viktigt. Så att då blev det polis. Och sen var ju polisyrket, att söka det var lite av en utmaning i sig, tyckte jag. Så jag ville testa, se om jag fixade det. Det gjorde jag ju, men ja.
Var det svårt?
Nej, inte så här i efterhand så var det nog inte det. Men, jag gillar utmaningar. Eller så, jag är lite av en tävlingsmänniska. Eller har den läggningen. Så att det kittlade lite. Så. Och så, var det, så är det ju såklart ett spännande arbete.
Och i motivationen till det här stipendiet. Så det är många delar som vi vill fördjupa oss i. Men vi tänkte börja med delaktighet och ansvarstagande. För nu pratar du om att du är tävlingsmänniska, men du är också en stark lagspelare, har du sagt. Och, men hur skapar man delaktighet och ansvarstagande genom sitt ledarskap?
Nej, men jag tror man, det som jag, man liksom, utifrån sett så kanske man upplever en statlig myndighet och polisen kanske framförallt som är väldigt så här, auktoritär och liksom hierarkisk uppifrån en top-down organisation. Och när jag fick mitt första chefsjobb som inte befäl, så kände jag att det fanns liksom enorma resurser i medarbetarna som i många fall man kanske gick miste om, just för att man organisation som sådan är hierarkisk och man har ett ganska auktoritärt ledarskap, och det måste man ju ha ibland, självklart i någon form av insatsledning och när man jobbar operativt och det är sekundbeslut och sådär, men det finns mycket annat i vår verksamhet som där jag kände att jag ville ta tillvara på liksom medarbetarens kunskaper, know-how och deras liksom, vad ska man säga, kreativitet och förmåga att liksom se och lösa egna problem. Så jag valde väl att liksom gå en annan väg, men att omfamna det och inkludera dem i väldigt mycket av liksom beslutsprocesser och skapa processer kring saker om hur vi jobbade, snarare än att så här, chefen står och talar om hur man ska göra.
Om man hårdrar det, kan man säga att du är involverad i det, man säger, strategiskt arbete som är liksom planerande och struktur, men sen kan det vara att vid skarpt läge, det är då kanske det här auktoritära måste kliva in för att man har en bättre överblicksbild och då kanske man måste vara auktoritär, eller?
Jag tänker mer så här, om man ska vara konkret så här, typ att men om det sker ett rån mot en värdtransport, då finns det ju liksom inte så mycket tid att processa det, utan då måste det ju vara så här, då måste någon styra liksom, och det måste gå hyfsat fort och sådär.
Förutbestämda roller och
planer. Ja, precis. Så här. Men vi hade ju ganska mycket annat, alltså när man åkte ut och jobbade så kunde man åka ut ett vanligt pass. Och sen så kanske inte blev någon stor rån, eller det blev ingen sån stor som krävde den typen av liksom struktur och insats, liksom insatsformen. Och då kände jag att det fanns utrymme att tillsammans diskutera hur ska vi jobba, vad tycker ni medarbetarna, vilka metoder vill ni prova? För det finns mycket när man rullar ut och jobbar som polis, så gör man ju, finns det ju massa saker man kan göra för att liksom öka tryggheten för medborgarna och att liksom vara en synlig polis och var på de platserna som man upplever är otrygga eller där det begås brott. Och då finns det olika metoder man kan använda för att liksom jobba mot det. Och det finns också framförallt massa kunskap i dem som alltid är ute och jobbar i så här, vi tror att det här är det bästa sättet, eller det här har vi provat, det funkade inte och så. Jag tyckte att det fanns mycket att hämta där som jag tyckte var lite outforskat. Och samtidigt så är det en möjlighet även för de som var mina medarbetare att få ta på sig liksom ledartröjan i vissa av de sakerna och att få driva de sakerna, att det inte bara jag som chef som måste vara den som står för liksom drivandet eller beslutsfattandet, utan även en medarbetare kan få ta den ledartröjan i de delarna och att våga släppa ut det ansvaret och tro på dem och coacha dem till att liksom få öva sig i det.
Var det här svårt att testa eller köra? Eller?
Nej. Inte svårt, men jag tror att, eller jag vet att jag fick återkoppling på det, att det kunde uppfattas som lite liksom, nytt och lite svåromfamnat. Sådär. Liksom ett auktoritärt ledarskap kan ju ibland skapa ganska passiva medarbetare. Och när man då sen vill att de ska vara liksom aktiva så kan det ju liksom, det är ju en förändring för medarbetarna. Så att till viss del så var det väl en del som kanske var mer eller mindre bekväma i att så här, men ska vi tycka till nu? Och jaha, ska jag liksom ansvara för det här? Och ja, så. Men jag tycker ändå att en bit in på vägen och liksom ett år senare så var det nog väldigt många som var Jag fick i alla fall återkoppla på att hon tyckte det var väldigt roligt att man växte i sin roll och att man kände sig sedd och liksom uppskattad och att man fick liksom utlopp för sina kunskaper och sin kreativitet.
Mm. Hade du något stöd i det här? Alltså i vilken utsträckning var det dina egna idéer och ett eget projekt? Eller?
Nej, men jag hade ju en chefskollega som också var väldigt liksom mån om att involvera medarbetarna. Så vi gjorde det tillsammans. Men stöd. Jag hade väl det stöd från min chef att jag hade frihet att göra det. Mm. Och det var väl ett form av stöd.
Mm.
Så.
Mm. Men det stämmer ju med alltså om man tänker på teorier om att trivas på jobbet och prestera, att vara delaktig och sådär, men som du säger, det kan vara en beteendeförändring om man är van att få information, så här ska vi göra, och nu förväntas man vara med och styra i det själv, men
Jag tänker på alla verksamheter, alltså varje verksamhet ser olika ut, men just det att vi har behov av tydlighet, det är viktigt när man leder, men också hur man skiljer det som måste vara tydligt från de utrymmen där man kan vara kreativ, bidra. Jag tänker att det kanske är både väldigt enkelt inom polisen, så som du beskrev det nu. Är det en insats, är det något som händer just nu som vi måste ta tag i, måste man förlita sig på inarbetade rutiner och roller. Men i annan verksamhet kan man vara mer kreativ. Och jag vet inte om man alltid kan dela upp det riktigt sådär, bara en öppen fråga. Just vad som ska vara väldigt tydligt och vad det finns utrymme att forma, medforma. Men tyckte du alltid att det var lätt att hålla gränsen mellan de två delarna så att säga?
Jo, men det upplevde nog. Men det kanske är för att polisverksamheten är beskaffad så lite grann. Men det är väl fortfarande någonting som jag jobbar med idag. Och idag är mitt uppdrag ett annorlunda uppdrag. Där är det, tycker jag, att gränsdragning kan vara liksom en utmaning emellanåt. I det att till exempel när vi går in i en ny organisation så är det så att vissa saker är förutbestämt och andra saker är inte förutbestämt. Och så bör man jobba i kreativa processer för att liksom hitta formen för det. Men vi är också en myndighet nationellt, vilket innebär att sen kan det ju komma att säga, men då har vi nu... Nu har vi satt att det är den här formen vi ska ha. Och då har man kanske dragit igång processen. Så här. Men det är en pedagogisk utmaning att förklara det. Och att liksom best practice och att liksom inte att kreativiteten dör då. Liksom. Så att, jag kan nog tycka att det är en större utmaning idag. Men det är också för att vi är inne i en fas där vi fortfarande inte har satt allting. Och då så tänker jag att det måste vara i många andra branscher också, att man ju börjar jobba på någonting och sen blir det ingenting. Då får man avstanna den processen. Så tror jag att det ser ut överallt. Men...
Ja, för att man bestämmer inte allt själv. Nej. Antingen man är på en myndighet eller kanske ett stort företag med global närvaro och sånt där. Ja. Vad intressant. Men jag tänker på den här kompassrosen. Var det något specifikt som gjorde att du fick den? Eller var det en speciell händelse? Eller?
Nej, men jag blev nominerad till det priset. Och sen så fick man väl... Jag fick ju självklart liksom gå igenom en form av urvalsprocess. Och sen så tog man massa referenser och sådär. Så sen gör man väl egentligen en bedömning. Så det var ingen så här specifik händelse. Utan det var kanske mera... men mitt sätt att leda i vardagen. Och utifrån att... någon annan bedömde att det krävdes mod att leda på det sättet jag ledde. Jag hade nog inte reflekterat över det då. Mer än att jag tänkte mer att så här funkar jag. Så här tror jag att jag kommer bäst till min rätt. Och jag tror att mina medarbetare kommer bäst till sin rätt. Utifrån de här förutsättningarna. Och då gjorde jag så. Jag tror aldrig att jag reflekterade över att det krävdes liksom någon mod. Eller att det var baserat på något liksom, goda värderingar på det sättet. Men jag tror att jag bara gjorde det som jag kände då var bäst. Det var ju tidigt i min, liksom, eller i början av min chefsbana. Så att,
Vad härligt att ha med sig en sån trygghet
redan
tidigt.
Men sen är det klart att man har gått på miner och att man har kanske liksom kört i diket och sådär. Men det gör man väl alla till mans, tänker jag.
Jag tänker, eftersom det här blivit uppmärksammat, det här har vi tagit del av liksom utanför polisväsendet, av naturliga skäl. Hur har det uppmärksammats internt? Är det någonting som har fått stå exempel för ett nytt sätt att leda? Har det fått den effekten också?
Nej, det skulle man inte kanske säga att det har fått. Mer än att självklart så uppmärksammas det när jag fick priset. Så, och nu är det ju några år sedan, så att jag brukar själv säga att man ska inte leva på gamla meriter, men jag tror att jag har fått, det som man kan säga är att jag har fått vara med och liksom föreläsa på chefsintroduktionsprogram och sådär inom polisen, och internt så har man väl använt mig i vissa sammanhang just att prata kring, alltså, att vara kvinna och leda, och att det är sådana som kanske är nyfikna på ledarskapet men som inte är riktigt säkra om det är något för dem, att man kan få komma dit och liksom prata med dem och sådana saker. Så på det sättet har det uppmärksammats.
Man liksom tar vara på det.
Mm.
Jag blev förstås väldigt nyfiken, för att vi läser mycket krisrapporter, och vi har pratat om det här i podden också, från stora delar av offentlig verksamhet, och vi som då pratar om arbetsmiljö specifikt tänker just på de delarna, men jag menar såväl från skolan och vården som inom polisen. Och vad skulle du säga att ni står idag, tycker du, med den här omorganisationen och det som vi som inte tar del av verksamheten läser i tidningarna? Liksom, är det på väg åt rätt håll?
Jo, men det tycker jag. Vi har gått 2 år in i den nya organisationen. Allt är självklart inte på platsen och det finns mycket kvar att göra. Men jag tycker att vi har landat på fötter. Och jag kan själv tycka att det är lite tråkigt att den bilden som ges är väldigt mycket av det negativa som många av våra medarbetare kanske upplever. Men det är ju naturligt att det blir så. Och jag uppfattar nog att vi har ett bra tempo framåt, att vi gör förbättringar, liksom ständiga förbättringar, och att vi utvärderar oss hela tiden hur vi är, hur vi förhåller oss emot vårt uppdrag. Om man tittar på arbetsmiljöaspekten, så självklart har det här varit en turbulent period. Det påverkar ju arbetsmiljön för medarbetarna och för chefer för den delen. Men jag tycker ändå att utifrån hur stor den här reformen har varit så måste jag ändå säga att jag tycker att vi är på väg åt rätt håll.
Mm.
Det tycker jag.
Mm. Och vad är det vi, jag tänker så här, passa på att berätta lite för oss nu. Alltså, en annan bild som vi inte läser om i tidningarna. Vad tycker du bör lyftas fram som vi inte känner till? Som polisen gör varje dag och som är viktigt?
Ja, men det sker ju tusentals aktiviteter varje dag som man inte ser, såklart. Men det som man skulle vilja lyfta fram, det är väl, och det blir ju inga rubriker av det, men det är ju, alltså vi har en till exempel där jag jobbar, och inte bara i Skärholmen utan i polisområdet syd, så har vi liksom en jättebra utredningsverksamhet där alla som utsätts för brott faktiskt liksom får en väldigt rättssäker och bra liksom brottsutredning. Man läser mycket om att vad vi lägger ner ärenden, riktigt så är det inte. Utan att vi har en väldigt bra liksom brottsutredande process som jag är stolt över. Vi har poliser som varje dag är ute bland liksom människor på gator och torg, hjälper folk, pratar med medborgare, skapar relationer, ägnar sig åt ungdomar, mycket sånt. Det blir aldrig några rubriker kring det, men så dygnet runt, alla årets dagar, så sker aktiviteter.
En liten reflektion. Det är ju ganska, jag tänker på många andra verksamheter också, att just när det är business as usual, det är ju inte det vi, med vårt stressade samhälle också, där vi liksom är så upptagna, utan det är ju det här goda, små, goda förändringar varje dag, gör inte rubriker, och vad vi egentligen borde bli bättre på att lyfta fram, så här, exempel, idag har vi liksom gjort det här, för jag tänker så här, bara exempel, jag följer ju polisen på Twitter till exempel, och då är det ju bara när det har skett någonting som det dyker upp, men så här, idag är vi ute och besöker en skola, liksom, och berättar för, alltså, vi behöver mer goda nyheter, tänker
men jag tänker, jag som har journalistbakgrund vet ju att, jag menar, journalisten ska ha en kritisk blick och granska, och då rapporterar man inte bara om solskensfall, liksom, det är så det funkar, men det har ju hänt något med sociala medier, och där har jag ju sett aktivitet av, jag vet, hur funkar det egentligen? Man ser ibland Facebook-inlägg som verkar väldigt personliga och kanske skildrar en händelse. Det kan vara något väldigt tufft och jobbigt eller någon ja, mer så här, positivt. Mm. Hur, vad är det för regler för det? Hur funkar det?
Nej, men vi har också en egen Facebook-sida, och det, polisen finns ju även på Twitter. Vi har ju en myndighetspolicy på för hur alltså ett internt regelverk för det där. Och där vet jag ju att man i vissa fall testar gränsen lite grann, och man kan få både intern och extern kritik. Men jag tycker att just sociala medier är ett jättebra sätt att nå ut med det här vardagliga arbetet. Ja, och inte bara solskenshistorier, man skulle kunna lägga ut mycket mer kring en vardag liksom.
Vad kul att man testar gränsen,
ja,
då.
Ja, men till exempel så här, YB Södermalm är många som följer, ja. De har ju varit lite i så här blåsväder, ja. För de testar lite så här, utmanar lite och sådär. Och det kan man ha massa synpunkter på, om det liksom, ska en myndighet göra det, och företräder man sig själv eller myndigheten och sådär. Och man företräder självklart myndigheten. Men, så där, ja. Men samtidigt så tror jag att väldigt många som inte är en del av vår myndighet är liksom nyfikna på, och lite grann människan bakom uniformen, att det ändå är vanliga människor.
Ja, för jag tänker återigen så här, arbetsmiljöaspekten för de som jobbar. Det måste ju betyda rätt mycket att man faktiskt kan få skildra sin arbetsvardag, och inte bara, ja, att omvärldens bild av vad man gör inte bara ska styras av de här negativa.
Nej, men precis. Och det har ju vi ändå en fördel, för att många är ju väldigt nyfikna och tycker att det är spännande med polisverksamhet. Jag tänker, om man jobbar så här, ja, inom någon annan liknande verksamhet som kanske inte har lika mycket liksom allmänhetens ögon på sig, så har man ju inte den möjligheten heller. Så att det är ju en möjlighet, helt klart.
Och det är intressant det. Också, alltså inom försvaret har det skett samma, ja, man bloggar numera, från att kanske för något decennium sedan var ju det nästan otänkbart.
Ja.
Det är intressant.
Mm, det är det.
Vad som händer.
Mm. Mm. Ja, men just det, jag tror, ja. Jag tänkte på värderingar, var också med i den här beskrivningen som jag återkommer hela tiden. Men det är ju en annan faktor som vi vet behövs för motivation, men även för att göra rätt saker på jobbet. Lite normer. Hur har du jobbat med den frågan?
Om man tittar här nu, så har vi jobbat, alltså jag är ju väldigt intresserad av både värderingar hänger ihop med kultur på arbetsplatsen. Jag tror att det är, eller jag har jobbat med att försöka ha det som en röd tråd genom allt, och inte minst nu när vi har jobbat med mycket förändring, för då kommer mycket av ens egna värderingar fram, och det påverkar, och kulturer kommer fram när man jobbar med förändringsarbete. Så att för mig har det handlat mycket om att det ska vara, man måste få lyfta upp sina värderingar, jobba med dem, titta på dem. Och jag tänker mycket att jag har jobbat med min ledningsgrupp nu, som är en ny ledningsgrupp. Där man har fått liksom sätta ord på sina värderingar, vad som är viktigt för mig som individ. Hur mina värderingar liksom påverkar mitt sätt att vara på arbetsplatsen, mitt sätt att liksom, arbeta. Och hur det i sin tur kan man koppla till liksom hur det påverkar kulturen på arbetsplatsen. Så att, och jag tror ju att liksom för att kunna jobba med värderingar, så måste man ju ha relationer till varandra på arbetsplatsen. Man kanske inte är så här, när man kommer in ny i en ledningsgrupp, är helt så här, hej, det här är jag och mina värderingar. Så där. Men man måste skapa relationer. Så vi jobbar ganska mycket med relationsskapande övningar eller teman. För att man ska känna den trygghet att kunna ta upp och titta på sina värderingar tillsammans. Och också se, så här, vad har vi som grupp för gemensamma värderingar, och hur kan det påverka vårt sätt att leda, eller tänka, eller fatta beslut.
Så. Men det där är jätteintressant, för värderingssnacket tycker jag ibland, i företagsvärlden i alla fall, blir väldigt mycket fluff. Man kommer överens om ord, de ligger i något dokument, och sen i verkligheten när det är stressat och pressat, så liksom försvinner det där ofta. Ni jobbar ju verkligen med att möta en ganska hård verklighet. Vill du, har du något exempel på när just värderingar krockar och hur ni har löst det?
Ja, men, eller krock, ja. Jag vet att vi har gjort ett sånt där arbete där vi har liksom någonstans också enats kring, och istället för att vi har inte velat kalla det för, polisen har ju sin värdegrund som är för hela myndigheten, men sen har vi valt att jobba med någonting som vi kallar för liksom själen. Liksom själen i, för oss i ledningsgrupp, vad ska vara våran själ? Vad vill vi stå för? Hur vill vi leda? Vad vill vi signalera? Och då har vi i vår ledningsgrupp jobbat med just att hitta hitta lite så här, det blir ju ord, men jag upplever faktiskt att de inte är ord i en perm, utan vi har pratat mycket om drivkrafter och varför går man till jobbet och vad är viktigt och vad behöver jag för stöd, jag som är en del av ledningsgruppen. Och genom det då hittat saker som har varit så här, det här är viktigt för oss. Och då det som vi kom fram till som var absolut viktigast, det var att i ledningsgruppen att man jobbar utifrån perspektivet helhet före del. Och det känns ju väldigt, ja det kan väl alla skriva under på sådär. Men det är ju precis när man hamnar i diskussioner i en ledningsgrupp där man är oense, där man kanske olika intressen står emot varandra, eller man kan tycka att ja, men mitt är lite viktigare än ditt och sådär. Mm. Det är precis då som man tar fram det där. Nu följer vi upp det på varje ledningsmöte, men man kan också ta fram det. Så om man ska titta liksom utifrån, helhet för del har vi pratat om.
Mm.
Så, vad är liksom bäst för helheten? Vi försöker bortse från att ja, men någon har jobbat med det här projektet jättelänge och lagt ner jättemycket tid och energi och vi vill det här för att det är roligt, men är det verkligen bäst? Helhet för del, sådär.
Mm.
Så att, i de situationerna så tycker jag att det kan ha varit liksom bra att ha gjort det grundarbetet. För att jag tror att värderingar, det är klart att värderingar kan krocka i vardagen utifrån vad man har för personliga värderingar. Men jag tror att det har varit viktigt för oss att ha jobbat genom det innan, så att man också kan så här, sätta ord på det där och då.
Mm.
För annars är man ganska, i vardagen kan man ju vara lite dålig på att säga att nu tror jag att du gjorde det här för att du är värderingsstyrd och jag har en annan värdering, och så ska man, det blir inte det naturliga samtalet.
Nej.
Kanske.
Det blir väl också det här med att det får inte vara något som man bara, men nu är det här kvartalsmötet om värderingarna, utan
nej,
det ska vara lite värderingar on the go, för då hålls de ju levande och det blir inte så fyrkantigt och det blir inte ord i en perm om det liksom får genomsyra verksamheten man driver. Hur hanterar ni det? Att det ska hållas levande liksom?
Ja, men vi på våra ledningsmöten i ledningsgruppen, för jag har också en tanke som jag har, jag tror att man måste börja jobba med värderingar på chefsnivån sådär, för att det avspeglar sig mycket hur man, alltså ens värderingar avspeglar sig ut hos ens medarbetare. Men så vi har en utvärderingspunkt inför efter varje ledningsmöte eller under varje ledningsmöte där vi går igenom så här. Någon av oss hjälps åt att utvärdera mötet utifrån så här, de ledorden. Så här, har vi prioriterat att mötas? Har vi respekterat varandra? Har vi tagit hänsyn till helhet för en del? Har vi varit tydliga i liksom, beslut, roll, uppdrag, mandat och sådär?
Det där tror jag vi kan skicka med som ett tips redan nu till många. Att det är inte så, alltså, man har ju ändå möten. Det behöver inte ta en hel timme.
Nej.
Att bara ta upp och utvärdera. Vänta nu, här är vår värdegrund och vad vi ska stå för. Och just det där med helhet för en del blir ju en ganska, det blir väldigt effektivt att just det. Men vi ska ha ett gemensamt mål här. Mm. Och har vi gjort det tydligt, då blir det också det. Det är mindre risk att du och jag blir osams om att du tycker att nej, men det här är helhet för en del. Och jag säger nej, men det här är helhet för en del. Utan nej, men då har vi det tydligt sådär. Så att, håller det
och speciellt levande. Jag som har en verksamhet som är där det liksom är olika verksamhetsgrenar inom ramen för en verksamhet. Där det verkligen kan också ställas emot varandra. Alltså, poliser ute, resurser, utbildning, kompetensutveckling. Där
ska
resurser,
man lägga pengar och tid?
Personal som jobbar i inre tjänst, dagtid och så skift. Alltså, det är många saker som behöver gå ihop. Och då tror jag att det har varit bra och till hjälp för oss faktiskt att ha det. Och att man faktiskt utvärderar det vid varje möte. Att man, och att det inte behöver vara jag. Eller liksom, utan det kan vara vem som helst som får till för att liksom, så här, hur har vi skött oss idag? Liksom. Mm.
Och då blir det här med helhet kanske ganska nära att ni inom polisen ska kunna utföra ert uppdrag mot medborgarna, kan jag tänka mig.
Precis, för vem finns vi till?
Ja.
Det är ju en sån naturlig fråga som vi liksom ändå har, och det kan man tycka, man har ett enkelt svar på den, men är det så här, för vilka finns vi till? Ja, vi finns ju till för medborgarna, men vi finns också till som chefer, finns vi till för våra medarbetare.
Mm.
Alltså, och i vilket perspektiv intar man i olika frågor, och behöver man ibland påminnas om ett perspektiv?
Jag tänker en koppling tillbaka till Ylvin Novak som vi hade här för någon månad sedan, som pratade om bland annat det här att ibland om det uppstår konflikter, så istället för att grotta ner sig i dem så kan man lyfta frågan varför verksamheten finns. Och att det som hon tror jag sa, få folk att liksom ta sig kragen och sätta sig över de här lite små men ändå jobbiga problemen.
Mm.
Tänk att det,
Ja. Precis, och det kräver ju då att det där arbetet, ja, men att det där varför finns där, som vi hela tiden kommer tillbaka till. Mm. Och här, som du säger, det kan vara så här självklart, fast, ja, fast det, eftersom man har en så spretig verksamhet när man har så många delar, så behöver man så här, man behöver komma tillbaka till det regelbundet. Mm. För det blir, man kan inte ta det för givet heller, för då skapar ju alla sin egen vinkling av,
ja.
Ja, av varför liksom.
Ja.
Så att, ja.
Ja.
Intressant. Mm. Skulle du, har du några tips du vill skicka med till andra chefer som liksom känner att man kanske vill gå från det som med citationstecken auktoritärt ledarskap och mer teamplayer-känsla i sitt ledarskap? Var, hur kan man börja?
Ja, men jag, om någon medskick så tänker jag att jag tror att det är viktigt att man kanske börjar med att vara tydlig med att det är det man vill åstadkomma. Och att man tänker till om hur man vill genomföra en sån process, så att man kan också förklara det, så det inte bara säga att chefen hade en sån mjuk dag eller vad det nu kan vara. Men jag tror att man vill liksom, att man behöver vara tydlig med att det är så man vill att det ska vara, att man vill att medarbetarna liksom ska få kliva fram och ta liksom del och vara delaktiga och så. Sen tror jag att det är jätteviktigt att man också håller sig vid det man har sagt då, att det, att att när medarbetaren då kommer med input, så är det, framförallt tyckte jag att det var så i början, att men det kan ju vara en känslig fas om man ska bryta ett ledarskapsbeteende eller en organisationskultur. Och så finns det alltid vissa medarbetare som är lite early adopter som bara säger ja, bra, jag har de här idéerna och sådär. Och sen att, då, att man inte liksom dödar det direkt, utan man måste låta det liksom få flöda lite mycket i början kanske.
Mm, mer än vad man kanske...
Ja, precis ja, sådär. Ja, det tror jag är viktigt om man liksom vill nära det. Sen tror jag att självklart... alltså återkoppla positiv liksom förstärkning när man ser på positiva beteenden och sådana saker. Det kanske är basic, men i en stressig vardag så kan det ändå vara så här viktigt.
Att ta sig tid till det.
Ja, att verkligen uppmärksamma när man ser goda beteenden och att medarbetare kliver fram. Att man också så här uppmuntrar och liksom ger beröm för det.
Jag hörde dig säga det just att man kan inte bara skapa utrymme för att komma med idéer och vara delaktig, utan så här, jag måste också ha tiden att ge feedback på det för att det ska hållas vid liv, och att man kan inte själv ha en uppfattning direkt bara så här, det kommer vara det här som är rätt eller fel, utan då får man ju faktiskt våga vara öppen för det.
Ja, och man måste liksom vara helt okej med att så här, det kommer inte bli som jag tänkt mig, men det kommer bli bra. Och att man litar på det.
På
och tillitsperspektivet tänker jag mycket på istället för kontrollperspektivet, att man jobbar med tillit, att man jag litar ju på och är helt övertygad om att mina medarbetare liksom är bäst på att göra sitt jobb, och uttrycker jag det och visar det, så kommer de också liksom få känslan av att så här, men hon litar ju faktiskt på oss,
då axlar man
det. Och då liksom i perspektiv mot kanske kontrollperspektiv, att man går in och så man är där och kontrollerar hela tiden, så här, vilket jag själv då kan uppleva när man har stått under ett sånt ledarskap, att man kan bli osäker på att göra rätt och göra fel i det här som förväntas, så här, utan så här, men jag litar på dig, du kan det här. Så.
Och det växer man ju, precis. Ja. Så det hänger ju ihop egentligen med det här med värderingar och tydligt varför allting finns det på plats.
Ja.
Då kan man släppa.
Lite, och att man tror att man är utifrån ledarrollen är också tydlig med att man finns där som stöd. Mm. Alltså att jag litar på dig, men sen behöver man inte så här, vi hörs om en månad. Så där. Mm. Men, utan att så här, kom till mig om du vill ha stöd. Mm. Jobbet som, jag ser mycket på mitt jobb som en, att jag ska skapa förutsättningar för andra att lyckas med sina uppdrag. Och då behöver man ju ibland stöd, man behöver vara bollplank, man kanske behöver skapa förutsättningar som liksom, ja, det kan kräva ekonomi eller det kan vara allt möjligt. Eller att man bara finns med som en så här, jag följer dig i processen och liksom så.
Mm. Mm. Att våga tro att man är på rätt väg eller försöka av det lite grann.
Ja.
Jag tänker på, apropå förutsättningar, du har pratat om vikten av att... att klara av sitt jobb på vanlig arbetstid. Att inte jobba liksom 50-60 timmars veckor eller mer.
Nej,
hur har du jobbat med det och har du klarat det?
Jo, men jag tycker nog att jag har klarat av det. Självklart i perioder så har man ju fått jobba mer. Men jag har alltid varit mån om att se till att reglera den tiden. Och jobbar liksom aktivt med det. Jag tycker att det är, alltså för mig är det viktigt personligen för att jag ska liksom må bra, men jag tror också att det är viktigt Dels ur ett hållbarhetsperspektiv, att det är, man har ju många år kvar som man ska jobba.
Mm.
Så att jag vill kunna hålla i 20-25 år till. Och då tror jag att jag behöver liksom ta hand om det redan nu. Men sen har jag tänkt mycket på att de som funderar på om de vill bli chefer eller som är nyfikna på ledarskapet, de behöver förebilder som ser att man kan faktiskt vara ledare och chef, men också liksom inte, alltså, och ändå ha ett liv som är liksom, där det finns andra saker än arbete.
Mm. En fritid som ger återhämtning och energi.
Mm. Precis. Och jag tror att det är jätteviktigt, för även om man inte tänker på det i vardagen, så tror jag att man som medarbetare så sneglar man på chefen. Och det blir någonstans lite grann mallen för hur ledarskapet är.
Apropå kultur.
Visst. Ja, precis.
Det är så.
Så att, ja, men jag har jobbat hårt med det. Jag, och också i perioder i liksom början. Och i, alltså det hänger ihop med ambition. Och ska man bli riktigt filosofisk, så självklart självkänslan och liksom vem, vad står jag för och hur vill jag vara som chef och ledare. Men för mig är det otroligt liksom viktigt att ha balans i livet. Och jag får inte det om jag skulle jobba 60-80 timmar i veckan.
Mm.
Jag tror inte att jag skulle vara en jättebra chef heller. Jag tror att jag är bättre som chef och ledare när jag är liksom, ja, men fortfarande hyfsat fräsch i skallen och kan tänka kreativt och kan vara inlyssnande och orka ta med tid till medarbetare och så. Det, jag har svårt att säga att jag tror inte att jag är riktigt lika bra när man, efter en 60 timmars vecka. Sådär.
Nej, och det är väl kanske det man måste hålla upp för sig själv då, tänker jag. För att i ditt jobb, jag tänker att det måste ju vara lätt att, ni gör ett väldigt en viktig insats i samhället. Jag tänker att man kanske lätt kan liksom förtäras av den här elden, att gud, det kanske inte tar slut och det behövs ju mer. Och alltså dels det egna drivet att man vill göra väldigt mycket.
Mm.
Men sen så är jag rätt säker på att resurserna aldrig är riktigt tillräckliga heller.
Nej,
så
precis.
Att, ja. Mm.
Ja, och sen att jag tror att man, det är klart att den är kul och så, då kan man jobba nästan mycket som helst.
Mm.
Och då kanske man till och med liksom mår bra av att få utlopp för det. Men ur ett längre perspektiv så tror jag ändå att det är viktigt att ha med sig det. Jag tänker att man har träffat andra chefer i andra organisationer och även inom polisen och så här, man tar med sig datorn på semestern, man kanske inte tar semester, man är alltid uppkopplad. Jag tror inte att det skulle fungera för mig. Jag är fortfarande, och jag kanske är lite nitisk där, jag vet inte, när jag har semester så tar jag inte med min jobbdator. Jag har ju min telefon, men där tycker jag att mina medarbetare vet att så här, om det är något viktigt så då skickar man ett sms och ringer jag upp om det är någonting viktigt. Liksom.
Men det blir också, jag tänker, blir ett så här större perspektiv just att om alla gör så här, då är det ungefär som att vi visar på att det behövs färre huvuden än vad det egentligen gör. Om alla tänker upp för mer än vad en normal tjänst egentligen är, och som sagt i perioder måste man det.
Mm.
Men det blir lite falskt också, för om alla gör det, då så det håller egentligen inte. Vi behöver egentligen vara fler, så vi täcker upp. Och det ser kanske ut utifrån som att det räcker med de här personerna, men det behövs fler. Och som du säger, det är jätteviktigt det här att vad vill vi inspirera, vilka vill vi ska bli chefer? Alltså om vi vill ha chefer som leder hållbart, då måste man vara hållbar själv, och då vill vi ju inspirera de som vill vara hållbara och säga att men jag kan faktiskt vara chef, så att de inte abdikerar och säger så här, men jag kommer aldrig kunna jobba så här mycket, så det passar inte mig. Då får vi ju en viss typ av ledarskap.
Mm. Men sen så tänker jag att det är lite chefskultur också. Eller kultur i det. Att ibland så är det så att det nästan inte primeras. Men man pratar om hur mycket man jobbar. Och hur många timmar man gör. Och det är någonting som man pratar om i en positiv bemärkelse.
Mm.
Att, så att, ja, att man är liksom ständigt uppdaterad. Man jobbar jämt och... tycker jag man kan fundera
på. Det kanske är viktigt att våga se där att det kan handla om det egna bekräftelsebehovet.
Ja.
Mm.
Ja, och med all, som sagt, med all forskning som spottas ut om hur hjärnan funkar, så börjar vi ju veta, så nu börjar vi liksom kunna säga emot liksom, att men du vet ju att du inte funkar optimalt? Vad gör du för arbetsuppgifter där på slutet när du vet att du liksom inte riktigt funkar? Vad är det som inte är lika viktigt? Mm. Så att, ja,
verkligen.
Hållbarhet är ja, relevant och intressant.
Ja. Mm. Det var jätteroligt att lyssna på dig, Hanna. Mm. Tack för att du kom hit.
Tack.
Tusen tack.
Idag har vi ju då pratat om delaktighet bland annat. Och vår samarbetspartner Twitch Health har tips på hur man kan öka delaktigheten just vad gäller hälsoinsatser på arbetsplatsen. Vi tar dem här i korthet.
Mm. Först och främst så bör man ju definiera ett mål som mäter engagemang i de här hälso- och friskvårdsinsatserna. Och det ska vara ett mätbart mål som man faktiskt följer upp och mäter.
Mm. Och så behöver man ju kommunicera, gärna smart och kreativt. Ta hjälp av kommunikationsavdelningen.
Mm. Chefer och ledning behöver visa vägen. Det är viktigt för att förankra satsningen i kulturen. Och det här visar sig vara nyckel i flera av de framgångsrika satsningar som man har sett.
Mm. Och sen behöver man utforma såna här insatser så att det finns flera sätt att delta. För vi är individer och just hälsa är väldigt individuellt. Alla har olika behov och utmaningar.
Och om du vill läsa mer så kan du läsa mer på twitchhealth.se under blogg.
Mm. Nästa gång ska vi faktiskt återkomma till det här med fysisk aktivitet ur ett samhällsperspektiv. Vi ska prata med professor Peter Schantz från GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan, om vilka vinster för hälsan och miljön vi skulle få om till exempel alla stockholmare som har maximalt 30 minuter cykelväg till jobbet skulle just cykla istället för att ta bilen.
Mm. Jätteintressant. Tills dess är ni varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook, på LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se. Ni får jättegärna ge oss en recension i iTunes. Och vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetspartner Skandia och Twitch Health.
Och förstås tack till Agda Media för produktionen. Och till er som lyssnade.
Tack!
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.